Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Avsnittet släpps på Podplay den 4 november. Lyssna på podplay.se eller i Podplay-appen. På grund av sekretessskäl så har alla namn bytts ut. Men rösterna och berättelserna är verkliga.
Jag har massa flyktbeteenden. Dels att hitta fel på min partner så att jag successivt känner att nej men gud, det här kan ju inte stanna kvar. Han är ju alldeles för, har för många fel och brister.
53-åriga Ingela skriver till mig och berättar att hon har svårt att stanna kvar i kärleksrelationer. Det börjar alltid med att hon känner sig instängd och sen drar hon sig undan.
Ju mer jag drar mig undan, ju mer blir jag jagad.
Och till slut bryter hon upp.
Då blir jag väldigt ensam. Känner jag mig väldigt ensam.
Efteråt drabbas hon alltid av en stor sorg. Som att det är hon som har blivit lämnad. Vad är det här, undrar hon. Jag behöver hjälp att förstå vad det är för mönster som upprepar sig om och om igen.
Det här är Kärlek och terapi med Daniela Gordon.
Jag har svårt att knyta an, och framförallt då till män. Och jag har svårt att lita på dem.
Ingela lever ensam. Hennes 2 barn flyttade hemifrån för länge sedan. Hon fick sitt första barn när hon var 18 år.
Och vi levde aldrig ihop.
Nej.
Utan han ville inte ha barn, men jag ville ha det.
Några år senare träffade hon en annan man och fick ett barn till. De levde ihop i 3 år, tills Ingela ville separera. Det blev en smärtsam separation.
Det har varit mycket bråk och mycket tvist och tråkigheter.
Efter det träffade hon en 3:e man som hon levde med i 9 turbulenta år.
Det var mycket uppbrott under den här tiden.
Vem gjorde uppbrotten?
Det var jag som gjorde uppbrotten.
Okay.
Och så återförenades vi och så tog det slut och sen så blev vi tillsammans igen.
Så när hade du din sista relation?
Ja, min sista relation är för 3 år sedan. Då tog det slut. Mm. Och det är med stor sorg. Jag lämnade.
Mm. Varför var det stor sorg?
Därför att jag hade fortfarande känslor för honom.
Mm-hmm. Och varför lämnade du då?
Jag tyckte att han hade sådana sidor som jag inte heller kunde acceptera.
Som?
Som att... som gjorde mig rädd, att liksom rädsla att förlora honom, att han pratade mycket om andra tjejer, vad han attraherades av hos andra, och att jag inte liksom kände att han såg mig, att det var jag som var viktigast eller den finaste.
Flörtade han?
Ja, han gjorde det på ett sätt, ja. Mm. Mm.
Men han var aldrig otrogen?
Nej, det var han inte.
Nej.
Och då kände jag direkt när det började att det här kommer aldrig att gå. Men jag hade jättemycket känslor för honom.
Mm.
Och vi kom väldigt bra överens och hade det bra tillsammans stundtals.
Mm. Hur länge höll den relationen?
Den höll i drygt 2 år.
Ja. Pratade du med honom om att det här skrämde dig att han pratade?
Nej, jag vågade inte öppna mig för honom och berätta det.
Och vad är det som gör att du inte vågar det?
Jag har inte vågat vara sårbar. Jag vågar inte erkänna det, mina svagheter. Mm. Jag tror att jag har väldigt mycket inuti att jag måste vara stark.
Mm. Så ser du sårbarhet som en svaghet?
Ja.
Var kommer detta ifrån?
Jag tror att det kommer ifrån min barndom, ifrån min mamma. Som alltid påpekade att du är så stark. Och det liksom premierades. Du är så stark. Jag fick inte vara den svaga, därför det var hon. Så jag fick vara den starka.
Mm. Skulle du med din styrka ta hand om henne och rädda henne? Gjorde du det?
Ja, det gjorde jag.
Mm. Mm, på vilket sätt?
Jag har nog alltid funnits där till hands när hon har behövt mig, vilket inte alltid har varit så att hon har behövt mig. Men när hon har behövt mig, då ska jag finnas där för henne.
Mm.
Och det är att lyssna, trösta, kanske massera axlar.
Mm. Och hur upplever du det? Att finnas där för din mamma?
Ja, just då så var det ju... Jag fick ju bekräftelse då. Så då kändes det ju bra.
Alltså, att vara behövd. Bekräftade hon dig då?
Nej, men hon, liksom hon... Jag kände ju det vid hela hennes väsen. Att då tyckte hon om mig. Och kunde säga fina saker.
Och annars?
Nej, då tror jag att jag var mest i vägen. Min mamma var också att hon under långa perioder mådde psykiskt dåligt.
På vilket sätt?
Hon var deprimerad, hade ångest.
Var hon inlagd någon gång?
När jag var riktigt liten var hon det.
Hur liten var du då?
Då tror jag att jag var kanske 2-3 år.
Och hur länge var hon inlagd då?
Jag vet inte riktigt.
Vem tog hand om dig då?
Min mormor och morfar.
Okej, var finns din pappa då?
Min pappa finns i ett annat land.
I ett annat land?
Ja.
Okej.
Eller nu är han död, numera sedan 3 år tillbaka.
Ja.
Men de skildes ju när jag var 3 år.
Ja.
Och sen hade ju inte jag någon kontakt med honom under alla de åren när jag växte upp.
Okej, tog du kontakt med honom när du var vuxen?
Ja, det gjorde jag. När jag var 16 så var jag nere och hälsade på.
Ja, och har du utvecklat en relation till honom efter det?
Nej, jag kan inte säga det. Jag var inte nere och hälsade på så många gånger. Jag tror att det var 3 gånger totalt som jag hälsat på honom. Så att, nej,
du har träffat honom 3 gånger?
Ja, precis.
Ja. Och hur var det då?
Det var väldigt främmande. Det var en främmande person. Ja, nej, jag kan inte säga att det gav mig någonting.
Mm. Ingen annan kontakt, brevväxling eller telefonsamtal?
Nej, ingenting.
Så det har varit du och din mamma?
Oh, och ja. Mammas män.
Ja, hur har det varit då?
Ja.
Det låter som det har varit många.
Ja, det kanske var det i början där innan hon träffade sin kärlek som hon höll ihop med i säkert en 10-15 år.
Mm. Och hur gammal var du då?
Jag var nog 7. 7 tror jag. 6-7 år när de träffades.
Okej.
Okay. Mm.
Och hur var han att leva med? Levde de ihop?
Ja, de levde ihop.
Så då var han någon slags ställföreträdande pappa för dig. Hur var det då?
Vad jag kommer ihåg så var jag var rädd för honom.
Mm-hmm.
Därför att han hade ett burdust sätt. Han var väldigt högröstad.
Mm-hmm.
Och väldigt liksom auktoritär.
Mm.
Så jag kan inte minnas några varma stunder med honom. Men han fanns ju där. Men,
han fanns där lite grann som ett hot?
Lite grann så. Ja, men det gjorde han också. För att han tog också min mamma ifrån mig.
Mm.
För det var ju så att det var ju mycket han.
Mm.
Sen var det så också mamma och den här mannen då. Turnerade mycket. De spelade i ett band.
Musiker.
Musiker, precis. Och sen då när mamma slutade med det så fortsatte ju han. Och då var det så, när han var hemma under perioder, då ägnade hon ju all tid åt honom. Och jag fick ingenting. Så kände jag i alla fall. Ja, precis. Och så när han var borta, ja, då blev det annat. Då fick jag ju lite mer utrymme att vara med mamma.
Ja. Jag ser en väldigt sorg i dig när du pratar om det här.
Ja.
Ja, berätta. Dels,
det är en... ja, jag vet inte. Det känns som att jag var ingenting värd. Och lite så kan jag känna fortfarande idag och i relationer. Att vem är jag i den här relationen? Vem kan jag tillföra någonting?
Mm. Så vad känns starkast för dig? Är det att du inte har något att tillföra eller är det att du inte får något? Det är stor skillnad.
Det kanske är både och.
Så det är en blandning av att du inte känner att du har ett själv, ett värde, att du har någonting som du kan tillföra, att du inte har något som är värdefullt. Det är det ena.
Ja.
Och det andra är den här känslan av att ingen, just kanske därför vill ingen ge dig någonting. Så vad är, hur definierar du dig själv då utifrån det här? Kom ett ord till mig.
Ja.
Jag är värdelös.
Ja.
Ganska starkt ord.
Ja.
Men det känns som det här är väldigt starkt.
Ja.
Så det här du berättar att du måste göra slut varje gång. Vi ska gå in lite mer på det. Ja. Men jag tänker, är det så att du måste försvinna innan de upptäcker att du är värdelös, och då ska du, kommer du uppleva den här fruktansvärda skammen,
ja,
kränkningen.
Mm. Så kan det vara.
Du har inte tänkt på det?
Jag har inte tänkt så, nej.
I vilket skede lämnar du relationerna? För du är ju i dem ett tag.
Jag tror att när det till slut blir en dragkamp, det är lite så här att ju mer jag drar mig undan, ju mer blir jag jagad. Att de försöker liksom, och då drar jag mig undan ännu mer, så det blir en ond cirkel.
Och vad handlar dragkampen om?
Ja, det handlar väl om att jag inte visar tillräckligt, och då blir de osäkra. Och så
handlar dragkampen om att de vill komma närmare dig?
Ja.
De vill ha mer av dig?
Ja.
Mm.
Det kan inte.
Känner du dig fångad då?
Jag känner mig fångad, ja.
Okej, ofri.
Ja.
När du tänker på nu efterhand, har det varit ett rimligt beteende från dem? Eller är de superklängiga? Har de varit superklängiga?
En utav dem i alla fall.
Så det låter väldigt mycket anknytning här.
Ja, det är det.
Och vad har du för anknytning?
Jag har en otrygg anknytning.
Undvikande.
Ja.
Otryggan, undvikande heter den. Ja, du måste skapa avstånd.
Ja.
När personer liksom Ingela med otrygg undvikande anknytning kommer farligt nära en annan människa skapar de avstånd. Och inte sällan dras den med otrygg undvikande anknytning till den med otrygg ambivalent anknytning. Bådas försvarsmekanismer triggas igång i nära relationer, men de beter sig helt motsatt. Den undvikande dras sig undan och den ambivalenta blir överdrivet klängig. Så då kan man ju undra varför den med otrygg undvikande anknytning dras till det som den är mest rädd för. Jo, för att den känner sig sedd, wanted. Men det hela slutar ofta med att den känner sig kvävd, drar sig undan och bryter upp. Precis så som det varit för Ingela. Hur har du det efter du har lämnat?
Då blir jag väldigt ensam. Jag har känner jag mig väldigt ensam.
Och längtar du tillbaka till relationen då?
Ja, ibland har jag gjort det och det är då som jag har gått tillbaka.
Ja. Går du ofta tillbaka?
Jag har gjort det, ska jag säga, men nu har jag inte gjort det. De senaste relationerna har jag inte gått tillbaka.
Nej. Har det varit jobbigare att inte gå tillbaka än att gå tillbaka?
Ja, det har det. Men samtidigt så har jag liksom kommit på att men det är inte rätt. Jag kan inte gå tillbaka. Det är inte rätt mot den partnern.
Nej, för att du springer iväg igen. Mm. Du går inte tillbaka och stannar, för då är det en annan sak.
Ja.
Men det är ju det här som är det typiska för otrygg undvikande. Att när du väl har dratt iväg, då kan du längta efter relationen igen.
Ja.
Det känner du igen.
Det känner jag igen.
Och då vill du tillbaka.
Ja.
Och ofta så är det så. Man går tillbaka och sen så går man igen. Och så gör man den här dansen. Och det är väldigt smärtsamt för båda.
Ja.
Men den här sista relationen som har varit, har det varit ditt livs kärlek?
Ja, det skulle jag säga.
Det känns så. Ja. Hur kommer det sig att du har varit så sträng med den då?
Jag vet inte.
För att den känns mest?
Ja, jag tror det. Ja.
Anknytningsmönstret etableras tidigt i våra liv och följer med oss upp i vuxen ålder. För att bryta ett anknytningsmönster kräver det en medvetenhet och att man är observant på sig själv. Annars är det lätt att trilla dit igen. Men som sagt, det går att bryta, att göra tvärtom. Till exempel kan en otrygg undvikande stanna kvar i en relation istället för att fly. Och hur har du haft det med din mamma sen du blev vuxen? Du sa hon dog för hur många år sedan?
Nej, pappa. Nej, mamma lever.
Mamma lever? Ja. Okej. Okay. Mm. Hur har du det med henne?
Ja, vi har en konstig relation. Alltså, vi har alltid haft en speciell relation. Mm. Och jag är så ambivalent där. Alltså, jag kan tycka synd om henne ibland och känna stor ömhet. Samtidigt som ibland känner jag bara... Oh, som att, nej, jag säger upp kontakten.
Det är så att du har lust att säga upp kontakten.
Ja, så att jag slits mellan det här. Men försöker ändå hitta någon sorts försoning.
Får du något av henne?
Nej, jag vet inte. Nej.
Du har inte tänkt så mycket i det här med att, vad får jag? Du har tänkt mer att du inte har något att ge.
Ja. Precis.
Men du ger till din mamma?
Jag gör ju det, för hon har ju stort behov.
Hon visar vad hon behöver.
Ja, absolut. Okay.
Och det har inte du gjort?
Nej.
Nej.
Det har jag inte.
Det har du inte tänkt på?
Nej.
Nej. Så varför har du inte visat vad du behöver, tror du?
Jag vet inte. Antingen så har jag inte kanske fått det jag behövt när jag var barn. När man är så liten så man inte ens kan fråga efter det. Jag skulle tro att det är så.
Och det finns någonting annat också som kommer till mig när du säger det här.
Ja.
Jag vill inte vara som hon.
Ja, det är mycket sant.
Klängig och behövande, det är det hon är. Hon är den här klängiga. Och behövande.
Ja.
Och pappa var bara gone.
Ja.
Han fanns inte överhuvudtaget.
Nej.
Eller hur? Så som jag ser det, Ingela, så är det som att när jag tänker på männen så är det, känns det som att där är det liksom en stor frånvaro mer.
Ja.
För de har du inte varit nära.
Nej.
Du har alltså pappa fanns inte där och du springer iväg. Men mamma har ju funnits där. Hon har varit väldigt nära och pockat på. Det har varit du och hon. Den relationen är ju faktiskt någonting som du har upplevt på riktigt.
Ja.
Har du känt det här avståndet som du känner gentemot männen? Har du känt det mot henne eller tycker du att ni har varit väldigt nära?
Nej. Vi har haft ett långt avstånd.
Ja.
Och det har ju också, kan tilläggas att hon har ju också flyttat ifrån och bott i andra städer. Så hon flyttade ju ifrån mig och 12 mil bort.
När då?
Då när jag var gravid. Och Och ja, jag var 18 då.
När du skulle 17, få första barn?
Ja, precis. Det första barnet.
Ja. Och då fanns hon inte där för dig och ditt barn?
Nej, det gjorde hon inte. Och sen så har det varit så. Så vi har ju alltid liksom bott långt ifrån varandra. Ända tills nu för snart 2 år sedan.
Ja.
Så nu bor hon ungefär en kvart ifrån mig.
Okej. Okay. Mm. Har hon flyttat hit för att vara nära dig?
Nej, det var inte därför.
Nej, berätta varför.
Därför att där hon bodde då, den lägenheten skulle de göra sig av med. Alltså hon hyrde privat. Då skulle de göra sig av med den. Och då hade hon ingenstans att ta vägen. Och då stod hon i bostadskö då, i samma stad. Så då fixade vi en bostad till henne. Eller jag fixade den. Så nu har hon kommit nära.
Ja, hur är det då?
Och det var jätteskrämmande när hon skulle göra det.
Ja.
Jag kände bara att jag kommer bli totalt uppäten.
Ja.
Och så har jag också känt emellanåt.
Ja. Men det är ju det här du känner med männen, att de äter upp dig. Kan du se kopplingen?
Ja.
Du har inte tänkt på den?
Nej.
Det är jätteavgörande.
Ja.
Du har lagt det på dem, när det egentligen handlar från början om dig och din mamma.
Ja.
Mm. Ta in det här. Ingen.
Ja.
Det är ganska starkt.
Mm.
Mm. Mm. Vad fick du av mamma? Någonting fick du väl?
Ja, det är klart att jag fick det.
Ja, vad fick du?
Jag vet inte.
Va?
Jag vet inte.
Nej.
Men
vågar du berätta för mamma vad du behövde och vad du längtade efter och så?
Ja, jag vet. Ja, alltså jag är ju. Jag tror att jag är rädd att brista. Jag tror att det är därför som jag inte.
Du är rädd att brista.
Mm.
Mm. Okej, knip inte ihop läpparna nu. Jag tar hand om dig.
Mm.
Så, gå in i det här. Vad är att brista? Tillåt dig.
Nej, men om jag säger vad jag.
Mm. Knip inte ihop läpparna. Låt det bara komma.
Om jag säger vad jag verkligen behöver så.
Ja. Vad händer då?
Jag vet inte, jag blir så sårbar.
Ja. Det är det vi är i kärleken.
Ja.
Du känner ju på den sårbarheten nu.
Mm.
Ja. Okej. Okay. Ja. Andas.
Jag vet inte om jag skulle klara det.
Men du har inte provat?
Nej, jag har inte provat.
Hä?
Nej.
Du har ju aldrig ens vågat prova.
Nej.
Nej. Men nu när du sitter här och släpper garden som du gör, som jag känner att du verkligen gör här. Känns det jättefarligt?
Nej, det skulle nog inte göra det.
Nej. Det är ofta så att rädslan.
Ja.
För det vi är rädda för är mycket, mycket större än det vi faktiskt är rädda för.
Ja. Ja.
Förstår du vad jag menar? Alltså, du har byggt upp en sån katastrofkänsla kring det här med att brista.
Mm.
För vad är att brista? Det är att öppna sig.
Ja.
Så ta ett andetag.
Ja.
Mm. Vad händer nu med dig?
Jag känner mig lite lättare.
Va?
Jag känner mig lite lättare.
Ja.
Ja, jag gör det.
Ja, vad härligt. Var känner du dig lättare någonstans?
Ja, men i kroppen.
Ja.
Jag känner liksom.
Kanske inte var så farligt.
Nej.
Så Ingela, det här som yttrar sig i att du springer ifrån alla männen. Tror jag har jättemycket att göra med din relation till din mamma.
Ja.
Och den har varit så laddad också för att du har inte haft någon pappa.
Nej.
Så jag vill att du blundar nu.
Mm.
Mm. Och så vill jag se att mamma står mitt emot dig. Och då vill jag att du ska berätta om du brister inför henne. Och visa vad du behöver. Och vad du vill säga till henne, vad säger du till henne då?
Jag skulle säga, mamma, jag hade önskat att du hade funnits mer för mig.
Mm.
Att du hade tagit hand om mig mer.
Ja.
Att jag hade fått kunna krypa upp i ditt knä och sitta där och du höll om mig. Du kunde viska fina saker till mig.
Som
att jag är värdefull.
Mm.
Och att du tycker om mig som jag är. Och att du älskar mig.
Mm.
Och att du menar det.
Mm. Har hon sagt att hon älskar dig?
Ja.
Men du har inte känt att hon menar det?
Nej.
Så vad är det? Okej, så vad är det du vill be henne om i det här? Att mena att du älskar mig, vad?
Jag tror att hon behöver prata med mig. Jag tror att hon behöver berätta för mig varför hon älskar mig.
Varför hon älskar dig?
Ja.
Varför du är värdefull?
Ja.
Ja.
Jag vill att du visar ditt hjärta för mig.
Mm.
Precis som jag visar mitt hjärta för dig nu.
Mm. Hur ser hon ut i bilden när du säger det här?
Jag tror att hon blir tårögd.
Hur känns det?
Det känns... Det känns fint, men också sorgligt.
Sorgligt? Vad är det som är sorgligt?
Att vi kanske inte har haft den stunden innan.
Nej, men det är aldrig för sent för kärleken. Mm. Låt bara känslorna komma. Ja. Mm. Och vet du vad jag... Ja. Och vet du vad jag vill att du ska se nu i den här bilden?
Nej.
Jag ser att mamma nu kommer fram och håller om dig. Och hon ser dig in i ögonen. Ja. Mm. Och vad säger hon när hon ser dig in i ögonen? Ingela, vad säger hon?
Jag älskar dig.
Ja.
Och har alltid gjort.
Ja. Vad händer i din kropp nu, Ingela?
Ja. Det känns som att det berör mig långt in.
Långt in? Ja. Där du behöver bli berörd.
Ja.
Mm. Långt in i hjärtevrån.
Ja.
Eller hur?
Mm.
Ja. Ja. Mm. Mm. Öppna ögonen nu, Ingela. Jag tänker så här. Jag undrar. Skulle du kunna tänka dig att träffa mamma och säga någonting av det här till henne?
Ja.
I verkligheten?
Ja, det skulle jag. Mm. Jag känner att det är kanske nödvändigt. Dels för att... Det kan vara för sent kanske om man väntar för länge.
Vad menar du med för sent? Att hon dör?
Att hon dör, precis.
Mm.
Och att det får kanske mig att känna mig må lite bättre.
Mm. Känna dig mer värdefull?
Ja.
Mm. Och att du har något att ge?
Ja.
Ja. Mm. Hur tror du att det här påverkar dig när du träffar män nu?
Kanske mer att jag vågar uttrycka mina behov.
Mm.
Du märkte att också
du har ju suttit här och brustit.
Ja.
Det var inte så farligt.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Vad har hänt nu när du har brustit?
Ja, jag har blivit ledsen men jag har klarat det.
Ja. Är det något annat som har hänt? Som är positivt?
Ja, men att jag öppnar upp mera.
Att du jag öppnar upp?
Ja.
Känner du dig svagare eller starkare?
Starkare.
Ja. Och vad är det som får dig känna dig starkare? För det är vad jag ser i rummet.
Nej, men det är just att jag vågar öppna upp.
Mm. Mm. Och du är transparent i det här.
Ja.
Du behöver inte springa ifrån det här. Nej. För det är det här du har sprungit ifrån
ja.
Hela tiden.
Ja.
Du har vetat att du är rädd, men du har inte förstått riktigt vad det handlar om. Nej. Det är det här du springer ifrån hela tiden.
Ja.
Nu har du suttit här, nu har du brustit. Så, ja. Tack och tack. Lycka till.
Tack så
nu tror jag att du kommer få en helt annan relation till ja. Män och till din mamma.
Ja.
Ja. Min gode vän och poet Jack Hirschman skriver i sin dikt Path. Go to your broken heart. If you don't think you have one, get one. Gå till ditt brustna hjärta. Om du inte tror att du har något, så skaffa dig ett. Om vi ska leva helhjärtat, måste vi låta vårt hjärta brista.
Daniela Gordon har arbetat som terapeut med både singlar och par i över 40 år. Om du är intresserad av att vara med i den här podden så kan du mejla till contact@soundtelling.com. Kärlek och terapi produceras av Soundtelling. Producent Linda Jensen-Kidane. Exekutivproducent Anna Åkerlund.